A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Ridsportpodden, Andrea Berlin möter. En podcast från tidningen Ridsport, där vår journalist Andrea reser runt och träffar hästsportens största profiler. Vi går på djupet med proffsen så att du får känna personlighet, inspireras och få tips för din egen vardag med hästar.
Nu är vi äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt och den här gången ska jag träffa en erfaren hästveterinär som ska få svara på varför det är så viktigt att vila våra hästar emellanåt. Vi kommer att få svar på vad som händer med hästarnas muskler och kondition under en återhämtningsperiod och hur vi ska tänka kring foder för att inte riskera kolik. Det blir också massa av andra tips hur vi ska hålla våra hästar så friska som möjligt under hela året. Jag har åkt till skånska Löberöd för att hälsa på hos Lisa Lidbäck som bland annat har varit veterinär för våra svenska hästar under OS-resan. Hej Lisa, välkommen till podden.
Hej!
Just nu är det ju en ganska svår tid så här på året för att hålla igång sin häst och ha den i bra form. Det är kallt och ruggigt och fruset. Därför tänkte jag att vi skulle prata lite om hur man egentligen kombinerar vila och träning på bästa sätt. Så jag måste börja fråga dig, vad anser du egentligen om vintervila? Är det någonting som alla hästar behöver?
Ja, jag tycker att det är ett bra tillfälle att passa på och vila hästen på vintern när det är lite kallt och ruggigt ute och underlag och så är inte optimala. Och man själv kanske också tycker att det är inte jättespännande att ge sig ut när det är mörkt och kallt och ruggigt. Så att jag tycker det är en bra tid att passa på att ta en liten vila.
Är det bara för att man själv som ryttare tycker det är lite obekvämt att rida när det är kallt, eller behöver hästen den när det är så här i års?
Alltså generellt sett så är nu ryttare ganska dåliga på att planera in en frivillig vila.
Mm.
Och det brukar vara lättare för mig att motivera folk att låta sina hästar vara en stund på vintern. När det är jul och det är vaccinationer och det är lite annat. Så att ja, nej, jag tycker absolut inte det för att bara vi behöver det. Men det är ju ganska mycket psykologi i min, som veterinär så har man ständigt det att man måste ha djurägaren med sig. Mm. Och då kan det ibland vara lättare att motivera folk på vintern.
Mm. Men rent konkret, vad är en vintervila om man tänker, vad ska hästen göra då?
Ja, det beror ju helt på vad man har för häst naturligtvis och vad den är van vid att göra. Och jag tycker väl kanske att det viktigaste är att hästen får göra någonting annat.
Mm.
Både fysiskt och ja, även för men den mentala hälsan, att hästen behöver kanske få ett litet break. En dressyrhäst som går hela året ofta i ett och samma ridhus på ett och samma underlag mår bra av att få ett par, tre veckor och bara skritta ut i skogen om man kan få någon att göra det. Och det kanske är så att man inte själv känner att man vågar det eller så, men då kanske man har någon mera garvad väninna eller någon som vill ta hästen ett litet tag. Men generellt sett att man gör någonting annat med hästen.
Så det behöver inte vara att den ska vila och stå i box? Och...
Nej, box är väl inte så lämpligt generellt sett att hästen är där. Sen kan man väl säga så att släppa ut hästen 7 på morgonen i en liten hage där den står och fryser och tar in den 7 på kvällen är ju inte idealiskt heller.
Nej.
Så att det gäller att man anpassar det efter hur hästen fungerar och vad den... Vissa hästar mår ju bra som sagt av att vara ute en stund och sen kommer de in och så rider man. De kanske går i skrittmaskinen. Det är också vila.
Mm.
Att man gör någonting annat helt enkelt.
Mm.
Och också att hästar slipper ut och resa hela tiden. När det är vinter så blir det väldigt mycket resor för hästar. De får, och en del hästar bryr sig inte överhuvudtaget om att bli lastade hela tiden. Men många stressar upp sig. Jag tycker att det är lite obehagligt. De vet inte vart de ska. Och håller man då på och kör till olika ridhus och olika tränare hela tiden. De kan behöva slippa ifrån det också.
Mm. Hur vet man egentligen när det är dags för vila och återhämtning? Kan man känna av det på hästen på något sätt?
Ja, hästar är ju ganska lojala i och för sig. Så de ställer ju upp för det mesta. Men det är klart man kanske kan känna att hästen är lite... inte lika villig till arbete som vanligt. Det kanske tar lite längre tid att värma upp den. Att man känner att man får trava 5 minuter extra eller innan hästen kommer loss.
Mm.
Då kan det faktiskt vara så att den har små spänningar eller så. Och små skavanker eller ömheter som det tar en liten stund att värma bort.
Mm.
Då kanske det är läge för en vila.
Mm.
Men generellt sett, alltså hästar, det är ju elitidrottsmän. De tränar ju på en ganska, det ska man inte säga om alla hästar naturligtvis, men många hästar tränar ändå ganska intensivt. Och de behöver ha en break liksom, så det behöver inte finnas någon speciell anledning, utan jag tycker att alla borde planera in det i sitt... Som i sitt tävlings- och träningsprogram så ska det finnas i alla fall minst en vila. Och jag förespråkar gärna att man tar ytterligare en när det är lite lugnare mitt på sommaren där, om det passar.
Mm. Vad händer då i hästens kropp med muskulatur och sånt där under vilotiden?
Ja, man behöver ju inte vara orolig för att någon muskelmassa försvinner.
Nej.
Man har... gjort studier på det att hästar har stått en 5-6 veckor i, alltså helt stilla i en box, och man har inte kunnat säga att det blir någon minskad muskelmassa faktiskt. Bör de stå mer än 12 veckor, ja, då är det inte så bra. Däremot andra saker som bentäthet och sådana saker går ner ganska snabbt på hästar som inte rör sig.
Mm.
Men det behövs inte speciellt mycket belastning för att upprätthålla det heller.
Okay.
Så att en häst som... alltså strikt boxvila är ju sällan bra för någon häst. Om man inte måste det, som vid frakturer och sådana där saker. Men annars, de allra flesta skador mår ju bra av en aktiv vila.
Mm. Och hur är det med konditionen? Hur förändras den när hästen tar det lugnt?
Det är faktiskt samma sak där. Att hästar är ju, till skillnad från många andra djur, så behåller de både sin muskelmassa och kondition ganska bra. Mm. Även vid vila. Så vilar man en häst ett par, tre veckor behöver man inte vara ett dugg orolig för att den har tappat någonting. Tvärtom. Alltså får man en... Det är inte så att den får bättre kondition eller mer muskelmassa, men har man en negativ... det är ju lätt med för mycket träning att man får liksom en negativ spiral, att det bryts ner mer muskler än vad som hinner återhämta sig.
Mm.
Eller som hinner byggas upp, och då blir det ju faktiskt en negativ spiral där, att det blir inte att muskelmassan ökar inte vid träning utan faktiskt tvärtom.
När kommer detta då? Hur intensiv träning ska hästen få för att det ska brytas ner?
Ja, det är ju egentligen en normal process också i träning att det blir ett visst muskelsönderfall. Så får hästen mjölksyra och blir svettig och så blir det ju så. Å andra sidan får hästen återhämta sig så byggs det ju upp igen. Så att det är ju ingenting som är skadligt för hästen egentligen. Utan det är ju när den här återhämtningen inte är tillräcklig. Det är ju då det blir tokigt.
Just det. Kan det ske när man har tränat för mycket, för intensivt och träningspassen kommer för nära in på varandra? Så
att ja, precis. För att alltså, hästar klarar ju jättehårda pass. De kan ju bli vara extremt utmattade och får de bara tillräckligt lång vila så är det liksom inget negativt. Det kan ju till och med sätta fram en häst. Men om du gör det upprepade gånger innan den läkningen och innan den uppbyggnadsprocessen har kommit igång då blir det ju negativt för hästen.
Är det ett dygn eller någonting sånt här som...
Det beror ju helt på vilken ansträngning du har gjort.
Okej.
Okay. Ja. Alltså en fyrstjärn i fälttävlans häst som har gjort en start på OS gör ju inte så mycket de närmaste veckorna skulle jag säga.
Men vilka positiva fördelar kan man annars få under en sån här lugn period?
Ja, det är ju som sagt att småskavanker hinner att läka ut. Så att jag tycker inte att det behöver vara nödvändigtvis som sagt en sjuk häst som vilar, utan alla kan gott få en liten paus. För det arbete vi gör med dem sliter på dem. Och det sliter ju med om de inte får en chans till återhämtning. Kroppen är ganska bra på att laga hela tiden saker. Men om man inte får tid till det så blir det tokigt. Och en vintervila kan ju inte kompensera för att man har ridit som en galning hela året.
Nej.
Men det kan ändå göra att vissa sådana där saker som man har kunnat hålla liksom stångna under året kan få en chans att läka ut.
Vad är risken med att aldrig ta den här lite längre vilan?
Ja, risken är ju att man till slut sliter ut sin häst. Så att det liksom inte att den här fina möjligheten till att reparera, att man liksom går miste om den, att man får kroniska skador som man liksom inte kan, även om kroppen får oändligt lång tid så kan den aldrig laga dem.
Är det några specifika signaler som där som man ska lyssna på eller känna efter när man rider? Man kan känna att det är någonting på gång.
Ja, det är väl att man lär känna sin häst. Alltså en förändring, att man tycker att plötsligt så den beter sig inte som den brukar göra. Den stannar plötsligt på hinder som den inte brukar göra. Ja, den får svårt i plötsligt i en dressyrhäst med en sluta eller öppna, att den plötsligt inte vill det eller protesterar på något sätt. Det är väl sådana saker man får vara vaken på. Om vi pratar subtila saker, sen har det känns hästen halt eller vad det nu kan vara. Eller man får ju naturligtvis ha koll på hur den känns i sina ben. På ömhet och svullnader och rygg och nacke. Och att man har liksom en rutin för att känna över sin häst dagligen. Och ganska många är ju flitiga med att rykta sina hästar. Så det behöver inte vara så att man ställer sig och gör någon världens undersökning där. Utan bara att man känner på sin häst. Utan vantar.
Utan man. Ja. Tycker du man ska gå från en dag till en annan så här? Nu är det dags för vila, imorgon startar vi. Eller ska vi successivt dra ner på träningen?
Jag tycker nu inte man behöver trappa ner egentligen.
Nej.
Nej, det skulle jag inte säga.
Vad är fördelar och nackdelar med de olika, så att säga?
Alltså om man har, som en häst som har gjort ett hårt arbete, som hästarna som gick OS och sånt där, då är det ju, eller vad det nu har varit för någonting. Då finns det liksom ingen anledning egentligen att trappa ner dem, utan de behöver ju sin vila då direkt. Om man planerar in det lite mer så är det klart, då kan man ju rida lite lugnare och så innan man liksom ställer av dem helt. Men jag ska inte säga att jag tycker att man måste göra det.
Nej.
Det ska liksom inte vara så krångligt att vila en häst.
Nej.
Nej.
Men om man har en jättepigg häst eller så där, är det en fördel då kanske att rida lite mindre pass och sen trappa ner för att få den lugnare i psyket kanske eller så där?
Nej, det skulle jag inte säga. Nej. För att en väldigt pigg häst, den kommer bara bli piggare och piggare då.
Okej.
Okay. Ja. Alltså, för då tycker den att den gör för lite arbete.
Mm-hmm.
Skulle jag säga. Mm. Så jag hade nog inte gjort det ännu. Nej, utan den mår nog bättre egentligen att den går från sin bra kondition och så är det lugnt liksom. Mm. Men så får man ju tänka på att dra ner på foder och sådär med, inte protein skulle jag inte säga, men stärkelse, sådana piggfodermedel ska man ju plocka bort när man vilar hästen tycker jag. Inte helt, och det beror helt på vilken, har du ett fullblod som är på alla sätt pigg då och liksom behöver sin mat, då är det ju, då kan man inte plocka bort det, men i princip kan man plocka bort stärkelse och bara köra lite långsammare, lite fett och lite högre protein och lite mer hö.
Om du ger exempel på, för att prata lite mer klarspråk då, är det kraftfoder och havre och sådana här grejer som du tänker på då? Eller?
Ja, alltså det är ju, hö ska man inte ändra på.
Nej.
Det kan du ju snarare öka på lite grann så att hästen känner sig, får liksom en skön mättnadskänsla och kanske blir lite lugnare av det.
Mm.
Men att plocka bort kraftfoder är ju framförallt det jag tänker på. Och att man, om man har en... Om man har tävling till exempel, låt säga att vi tar ett sånt kraftfodermedel som heter tävling. Det kan vi alla gissa vad det skulle. Det är liksom mycket energi och så. Ett sånt vill man ju kanske inte ha då, utan man går tillbaka till någonting som är mer basic. Alltså någonting som innehåller mer protein. Och,
men då drar du ner på mängden också?
Både mängden och in och vad det är i.
Är det typ till hälften eller vad, ja, ungefär?
Eller en tredjedel.
Det är så
pass, ja, det hade jag gjort. Mm. Sen ska man väl säga så att man ska ju inte svälta hästar under själva vilan. För då kan de ju faktiskt tappa i muskulatur och annat också. För de behöver ju liksom sin mat. Speciellt hästar som är klippta kanske och som lätt fryser. Och, så att man ska liksom inte plocka bort maten. Men den här piggdelen, energin liksom, som gör att den har de liksom ingen nytta av när de inte använder den.
Nej. Så då ökar du hellre höet?
Ja, öka på hö så de har någonting att tugga på och ägna sig åt både i hagen och inne.
Mm.
Det man ska tänka på är ju bara att de, det kommer vi säkert in på, kan jag tänka mig att du har en sån fråga på lut om kolik.
Ja.
Men
det här med muskelmassa, är det höet då som gör att de inte tappar muskelmassa under viloperioden? Eller vad är det som
Nej, det ska jag inte, det ska jag inte. Men jag tycker att alltså, hö för hästar är, liksom, det är ju lugnande för en häst att tugga och äta. Liksom.
Mm.
Och för den har någonting att pilla med så blir det, är det lugnande för dem helt enkelt.
Mm. Jag vet ju att en del är ju lite, har man en snygg tävlingshäst så är man då lite rädd för att de ska bli tjocka. Och så. Hur tänker man kring det?
Ja, det är, jag tror så här att alltså om hästen, nu pratar vi inte vila väldigt lång tid, utan Nej. Vi pratar kanske det man kan sträcka sig till som tävlingsryttare, kanske en 2-4 veckor eller något sånt. Och då, om den skulle bli lite tjockare under den perioden så rider man bort det ganska snabbt.
Ja.
Ja.
Menar det gör ingenting om den får...
Nej, och många gånger kan den ju se lite tjock ut för den har fyllt upp hela magen med hö. Men det försvinner ju snabbt.
Mm.
Ja.
En del ryttare är ju också rädda för att de ska bli för pigga och för busiga. Och då ökar ju skaderisken, framförallt i hagen.
Ja.
Hur tänker du kring det?
Ja, det är ju ett dilemma med att vila hästar. Att vissa av dem blir ju, de har för mycket energi helt enkelt. Och då får man ju anpassa vilan ut efter vilken häst man har och vilka hagar man har, vilket stall man har. Det är inte alltid det är lämpligt att ha en häst som där det finns minimala hagar, att den ska liksom stå där. Utan då får man helt enkelt Och kanske inte heller släppa ut en alltför pigg häst plötsligt i en stor hagen. Speciellt inte när det är fruset och knögligt och så. Utan vissa hästar kanske får vila genom att, om man har skrittmaskin, använda den. Man, hästarna går ut i hagen och sen skrittar man ut istället. Istället för att ha ett rejält träningspass en 4 gånger i veckan så skrittar man bara.
Mm.
Låter hästarna skritta ut.
Men det här med att när hästarna vilar och så här så och de står så mycket stilla så är det ju risk, som du sa, för kolik.
Mm.
Hur tänker man kring det för att skydda sig att inte drabbas?
Ja, det är ju som sagt, all förändring är ju alltid en risk. Och det känner jag också när jag ordinerar någon vila. Att jag försöker att påminna folk att som, dra ner på kraftfoder. Se till att hästen dricker ordentligt och att den rör sig lite grann i alla fall.
Mm.
Mm. Och att man ibland kanske till och med gör lite lösande foderstart. Det finns ju väldigt bra, hästar gillar ju mash nu för tiden. Och det finns olika betfor och saker som är lite lösande. Som gör att man ska inte ösa i dem så mycket så att de blir pigga. Men lite grann, och olja. Kan man säga det, ja.
Men vad är det då som sker när hästen får kolik?
Kolik är egentligen bara ett samlingsnamn på alla magsmärtor, kan man säga. Eller?
Mm.
Så att, men det vanligaste är ju att man får förstoppning på vintern.
Mm.
Och det är ju oftast för att de dricker för lite.
Så det är inte mängden mat egentligen som är problemet?
Nej, eller det är väl egentligen om du äter en häst mycket hö och dricker tillräckligt så är det ingen fara. Men om man då ökar på höet som jag sa innan och så dricker hästen för dåligt och den har inget vatten i hagen. Och så, då kan det ju bli tokigt. För då kan en sån häst bli förstoppad.
Okej. Okay. Mm. Och även om den rör sig lite då spelar inte det så stor roll?
Alltså rörelsen är jätteviktig. Mm. Absolut. Det vet man ju att det är. Men det kan ju vara att det ändå blir att den dricker helt enkelt för lite i förhållande till vad den äter.
Och vad är dina bästa tips för att slippa det här? Eller om man har rädsla för att det är på gång?
Ja, det är ju som sagt att ge en lite lösande foderstat. Och så ha koll på skiten helt enkelt. Börjar den se lite torr ut? Är det mindre högar än vad det brukar vara? För så är det nästan alltid. En häst går liksom inte från normal skit till förstoppad. Alltså normal skit till att det blir tvärstopp. Utan det är liksom där är en gradvis övergång där. Så att man har lite koll på det.
Mm.
Mm. För då ser man ofta att det börjar bli torrt. Sen kan en häst som är på gång att bli, eller som är förstoppad, göra tvärtom, att den försöker skjutsa på. Och då kan den få lite diarré istället. Så det kan också vara tecken på att den faktiskt kan vara förstoppad.
Mm.
Konstigt nog.
Men när man sen ska dra igång då efter vintervilan.
Mm.
Vad är dina bästa tips för att igångsättningen ska bli så naturlig som möjligt för hästen? Vad är en rimlig plan?
Alltså har man vilat bara ett par, tre veckor som de flesta gör kanske, då behövs det liksom ingen speciell igångsättning, att man behöver liksom planera det i minutiöst. Utan jag brukar säga att man en normal igångsättning på att man har på en 2 veckor.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Period, där man ökar träningen successivt under ett par veckor och sen är man igång där man var.
Så det är ridtiden och
ja, effekten. Ridtiden och då tänker jag mig att man börjar, om hästen har vilat helt, så börjar man med att skritta ut några dagar eller vad man nu är i ridhuset. Man ja, tänjer och böjer lite och man kan trava lite grann från början också, det är inga konstigheter. Men att man ökar på det lite grann under en 2 veckor helt enkelt. Ökar på det successivt.
Många känner ju så här att de blir lite rädda för att sitta upp när just hästen har varit stillastående. Ja. Och kanske longerar och så innan, men den snurrar mest runt och är ganska galen. Hur ska man göra då?
Ja. Det är också klart en skaderisk både för hästen och för människan. Och är den extremt vild hästen så kan man ju faktiskt be sin veterinär om att få lite lugnande de första dagarna så att man inte skadar sig. Men många gånger går det ju ganska bra och man kan ju naturligtvis longera en liten stund innan man hoppar upp så att inte longering är inte min favorit. Grej annars på en kall häst liksom, att den far omkring, utan kan man försöka klamra sig fast är det ju bra.
Mm. Nej, för det blir en ganska så snabb start, en rivstart. Vi brukar göra det när man börjar galoppera.
Ja. Så därför är jag överhuvudtaget inte så glad för att ha hästar på lina mer än på kliniken egentligen.
Nej.
Det händer ju inte så sällan att vi stöter på hästar som har fått både kotbens och kronbensfrakturer för att de busar loss i ridhuset och vänder och svänger. Och det blir en väldig kraft.
Ja.
Ja. Så att det rekommenderar jag inte, att släppa ut hästar i ridhuset.
Nej, det är väl egentligen likadant som i hagen. Det är bara det att det är ett annat underlag kan man säga.
Ja, och det är också ett bra fäste och hästar kanske tycker att där inne brukar man normalt sett jobba. De är lite så tycker de det är toppen att komma och lösa där lite. Och många gånger kanske djurägaren står i mitten och jagar dem lite för det ser kul ut när de springer och löser och sådär. Men just de här hastiga inbromsningarna och när de vänder och skruvar samtidigt, alltså det blir enorma krafter på benen. Så kraftiga så att de faktiskt kan bryta, få sådana spiralfrakturer.
Nej då.
Och det är inte liksom, det har hänt ganska många gånger tyvärr att vi har sett sådana.
Okej. Okay.
Och det händer alltid på vintern.
Hur stor påverkan har egentligen kylan på hästen när man tränar?
Ingen alls skulle jag säga. Hästar klarar att vara både i varma klimat och i kalla.
Mm. Så det är inget man behöver tänka på direkt så när man...
Nej, det skulle jag inte säga. Men det är klart att en häst som fryser är ju inte bra. Så om man har klippt sin häst och den har liksom ingen päls på rumpan och så är det ju väl ganska självklart att man att man har något ländtäcke eller så när man värmer upp, just för att liksom. Sen är det som när man själv är ute och joggar efter en stund, behöver man liksom inga tecken på sig, och så fungerar en häst också.
Mm.
Så att kylan i sig är inte så att de ställer nog till ungefär lika mycket som vi, men hästar är ändå ganska bra på att reglera sin kroppstemperatur så att den är optimal för arbete. Alltså en häst är ju gjord för att kunna explosivt fara iväg liksom, utan att sträcka alla muskler.
Mm. Vad händer med leder och sådana där grejer vid kyla? Är det en fördel att det kyler ner?
Ja, alltså det är ingen nackdel i alla fall. Alltså benen är ju sällan så torra som på vintern.
Nej.
Så att de mår inte dåligt av det, hästars ben från knät och från hasen och ner. Där finns ju överhuvudtaget inga muskler alls.
Nej.
Utan det är ju liksom bara senor och leder, och de mår inte dåligt av att det är kallt. Det fungerar bra.
Det här med att en del klipper ju inte sina hästar och de blir ganska svettiga och sådär. Mm. Vad ska man tänka på efteråt då? När de är lite blöta och det är riktigt kallt?
Ja, det är ju i alla fall att det finns ju jättebra tecken idag. Alltså som andas. Så att fukt och värme transporteras ut. Så att de helt enkelt torkar.
Mm.
Och sen borstar man dem sen. Så det är ingen, man behöver inte hålla på att slabba med vatten och sånt då, tycker jag egentligen. Om man har, det beror sig på vad man har för häst naturligtvis. Men stå och kyla ner en häst med massa vatten är liksom inte nödvändigt. Sen kan jag tycka att det är ganska fräscht och klippa sin häst. Man behöver inte klippa hela. Man kan klippa halsen och man kan klippa lite under magen och så.
Mm.
Så att, men de ska ju inte stå och vara fuktiga liksom, och en häst blir ju inte normalt sett speciellt svettig så ofta på vintern, för de anstränger sig inte på det sättet. Så att man får ändå tänka på att det är lite onaturligt för dem.
Är det något speciellt som kan hända om de står fuktiga länge?
Ja, dels kan de ju få massa hudinfektioner och sådana där saker.
Ja.
Men också att en häst som är nedkyld då, åker ju lättare på infektioner. Och så precis som vi gör.
Mm. Så man ska tänka nästan som det vore en själv.
En själv, ja. Man mår ju inte bra av att springa runt i svettiga gympakläder eller någonting. Utan de tar man av och så tar byter man på sig något, byter och så tårt. Tar man på sig någonting torrt.
Ja. Ofta vill man ju också lägga in vaccinationen under vintern.
Mm.
Vad är egentligen optimalt att hästen gör då? Och vad händer om man fortsätter träna på som vanligt?
Det är bra att vaccinera sin häst på hösten, tidig vinter. Av samma anledning som man vaccinerar människor vid den tiden. För att de flesta virus trivs bra under vintertid och sprids då. Och det är oftast då man drabbas. Så att om man vaccinerar sin häst i maj till exempel, då har ju hästen lite försommar där. Då har ju hästen nästan som sämst skydd när den behöver det som mest. Det vill säga över vintern. Så det finns en fördel att vaccinera lite senhöst, tidig vinter.
Så egentligen nu i februari är det lite för sent?
Det är lite för sent, skulle jag säga.
Okej. Och sen,
så där vid jul tycker jag också, det är faktiskt en ganska bra tid. För
det är okej.
Ja, det är okej.
Och sen, vad händer i hästens kropp? Det där med att den inte får svettas och anstränga sig sådär.
Alltså det händer egentligen inte. Ett vaccin är ju, man kan säga att man ger ju hästen lite grann av sjukdomen.
Mm.
Fast i en väldigt lindrig form. Man får immunförsvaret att reagera på som om hästen hade träffat på sjukdomen. Och man vet ju själv, när man håller på att få någon influensa eller så, att man känner sig lite ruggig, man kan till och med få lite, man får feber och sådär. Och vissa hästar märker ju knappt av det alls, men andra kan få lite sådana symptom. En del kan också reagera lite grann på själva injektionsstället. Man har ju lite, i vaccinerna finns inte bara själva det här vaccinet, utan det finns även små hjälpsubstanser som gör att vaccinet tas upp och att immunförsvaret reagerar på det som det ska. Och en del hästar kan reagera lite allergiskt mot det. Och så. Och därför så bör man ju ta det lite lugnt några dagar. Men det är egentligen häst, känns hästen, om den är pigg och inte har någon feber och så innebär det inte att man inte kan rida. Jag tycker man ska inte rida den svettig de närmaste dagarna bara.
Okej. Okay. Mm. Du sa här innan att det skulle vara bra att vila även en gång till utöver vintervilan så att säga på sommaren. Hur tänker du kring det?
Ja, jag märker ju att de som gör det har ju mindre besök hos mig i alla fall. Alltså de som generellt sett bokar eller som planerar in en vila. Och de som har börjat göra det ser ju också en väldig liksom fördel av det. Att hästarna liksom, de tappar ingenting, tvärtom. De kommer tillbaka och är piggare, mer motiverade. Och det är klart, känner man sig fräsch i sin kropp så är man ju mer intresserad av arbete.
Mm.
Så att plus att de där småskadorna som kanske hänger precis, ska det bli någonting allvarligt eller håller det sig precis, och får de då en liten stund där.
Så är det kring 3 veckor du pratar om?
Ja,
det,
där någonstans. Mm. 2-3 veckor. Och som sagt, vissa småskador kan du ju kanske, som jag sa innan, bara under ett ridpass, att du inte sitter och nöter och nöter och nöter tills hästen är helt slut. Utan du lägger in en skrittpaus. Då gör det att syresättningen kommer igång i muskeln. Att muskeln kan arbeta optimalt. Den arbetar liksom inte under negativa förhållanden. Om muskulaturen får arbeta som den ska, så sliter det mycket mindre på leder och senor och ligament.
Mm. Om hästen får en så kallad liten känning, eller om man ska säga. Är det en fördel, tycker du då, att vila den 3 veckor mitt i sommaren? Eller ska man då gå till veterinären och få något antiinflammatoriskt för det där?
Det beror ju helt på vad det är för skada naturligtvis.
Mm.
Men många gånger kan ju det optimala vara att man, om det är en lindrigare sak, att man kan få någon typ av antiinflammatorisk medicin och sen har man sin vila. Vissa gånger kan det ju behövas mera lokalbehandling, en ledbehandling eller en behandling i en muskel, antiinflammatorisk medicin och vila. Men för mig är den där vilan, liksom, man kan liksom inte komma ifrån den riktigt. Man kan tumma på den ibland. Jag jobbar ju som sagt med landslagshästar och även hästar på hög nivå. Ibland så finns liksom inte tiden under säsongen.
Nej, just det.
Så för mig är det jätteviktigt att man kan liksom inte bara köra på. Någonstans måste man liksom ge dem tiden. Och då får man faktiskt planera in det. Och jul är en, eller ja, vintervilan är en, och mitt i sommaren är en. Och sen att man försöker ha lite utrymme resten av året också.
Så när man lägger upp sin tävlingsplan då med...
Mm. Så ska man lägga in sina vilor också.
Just det.
Definitivt, tycker jag.
Ja. Hur omsäker kring sig ska man vara med sin utrustning? Jag tänker då på stallbandage och benskydd i hagen och boots och sådana där grejer. Det råder ju delade meningar om det där, om man kan skydda dem under vilan eller när de är för sig själva.
Vissa hästar behöver definitivt skydd i hagen som håller på och slår på sig hela tiden. Men det stora flertalet skulle jag säga behöver det inte.
Nej.
Och sen handlar det också om vad hästen är van vid. Är den liksom från början van vid att ta hand om sig själv? Att den vet att där är ingenting som skyddar mig om jag slår till mig på benet här. Så då klarar sig en sån häst bättre. Än om man har börjat att linda in den i bomull. Men sen finns det ju vissa som bara är klantiga helt enkelt. Och som ska slå på sig hela tiden. Och då har man inte så mycket val helt enkelt. Utan då får man ha grejer på dem. Och det finns de som trampar av sig skor i hagen hela tiden. Så att de inte... Man får se till individen. Men generellt sett så, ju mindre grejer man har på dem, desto bättre är det ju. Om man kan.
Mm.
Men vissa går ju bara inte liksom.
Nej.
Vissa hästar kan knappt vara ute heller för den delen.
Nej.
Så är det ibland. Då får man göra andra saker med de hästarna. Det är klart de får gå ut en liten stund. Men det kanske inte går att ha dem i en stor hage. Då får de gå i skrittmaskin. Man får rida lite mer. Det ställer högre krav på andra sorters motion.
Mm.
Men vad brukar du rekommendera? Liksom, går det att skydda eller liksom förebygga skadorna? Eller det,
alltså
det
man kan ju skydda för slag och sådana där saker. Mm. Det kan man ju. Men om man säger en senskada, det får en häst ändå. För det handlar inte om hur den... att den, ja, det är klart den kan slå på sig och få en blödning, men det är en ganska ofarlig åkomma. Men att den får en regelrätt central skada i en ytlig böjsena till exempel, det får den ju av en överbelastning. Att den har i så fall sprungit i flera timmar med någonting i svansen, eller att den är, ja, eller att den har halkat väldigt konstigt eller något sånt där.
Så det är mest de ytliga skadorna som man kan...
Ytliga skador, ja, kan man skydda sig mot. Som egentligen är ganska... De kan ju vara... Ja, i långa loppet kan man säga att de är ju ofarliga. Men de kan ju vara nog så irriterande om det är precis innan ett bruksprov eller om det är innan, mitt i tävlingssäsongen. Och då får man ju tänka lite extra på det.
Mm.
Att man skyddar de hästar som behöver. Men generellt sett så tror jag vi packar in hästar lite väl mycket, mer än vad som behövs kanske.
Ja. Självklart vill man ju hålla sig borta som hästägare från veterinärkliniker och från dig och sådär. Mm. Men ofta är det bra att besöka kliniken egentligen regelbundet på sån här rutinundersökning och så för att hitta någonting som kanske...
Alltså jag tycker ju att det är bra att man gör... Om man liksom, det beror sig på vad man har för budget och vad man har för häst och hur mycket den arbetar och hur duktig man är själv kanske och sådär. Men man kan säga generellt sett att i alla fall ett besök före vintervilan eller strax efter, helst före. För då, om det är någonting man skulle behöva hjälpa hästen med, så kan man göra det och så får den sin vila.
Ja, just det.
Ja. Så att det tycker jag är ju minimum. Och vill man sen lägga in en check innan vilan igen där på sommaren, så gör man det. Och det finns ju de som kommer till mig mycket oftare än så. Men jag tycker fortfarande att de där rutinbesöken är väldigt värdefulla för mig. För då får jag liksom ett utgångsstatus. Hur har den klarat den här tävlingssäsongen? Hur ska vi jobba inför nästa? Vad har jag för någonting att utgå ifrån? Så jag tycker det är för att de där rutinbesöken är faktiskt bra. Väldigt värdefulla för mig i alla fall.
Mm. Så det blir det 2 gånger per år?
Ja, 2 gånger per år. Och vill man bara ha 1, så tycker jag det är innan vintervilan.
Ja. Om du skulle ge dina bästa tips på att hålla hästen så frisk som möjligt året om. Vad säger du då?
Ja, att man känner dels att man gör den här planeringen som jag sa.
Ja.
Att man faktiskt planerar in vilor och att man inte hamnar i liksom en stress, att man försöker att undvika att hamna i en stresssituation, att man behöver provocera fram träning eller att man måste forcera helt enkelt träning för att man har tänkt fel. Att man lägger in de stora tävlingarna som man tycker är viktiga. Eller träningarna, eller träningslägret, eller vad 17 det kan vara. Det kan ju vara bara att man har... Alla tävlar inte.
Nej.
Men att man har någon slags plan för året, för månaden, för veckan, för ridpasset. Och så räknar man liksom baklänges. När ska vi vara som mest? När ska vi vara i ordning? Liksom? Vad är viktigast?
Mm.
För att man kanske inte kan vara med på allting. Utan man faktiskt försöker att prioritera vad man tycker är viktigast.
Så balansen mellan träning och vila.
Mm. Och att det är liksom en medvetenhet i vad man håller på med. Mm. Att man liksom inte bara, oj, nu har jag hoppat här 5 helger i rad. Därför att den kursen låg där och den tävlingen låg där. Och ja, det passade med det. Eller att man liksom faktiskt tänker efter lite.
Mm. Och kanske våga vila sin häst, för det är väl ett ganska vanligt problem det där att man inte vågar. Den kommer ur form, den blir för pigg, den kan skada sig, det är många olika sådana här grejer.
Ja, det gäller ju som sagt att hitta en balans där, och många gånger behöver det inte vara att man Vila för mig är inte alltid att man släpper ut den i hagen och glömmer bort den. Nej. Vissa gånger kan det vara det absolut bästa. Att man rycker av skorna och det är snö ute, härligt. Bara släppa ut den där i 3 veckor och låta den få lång päls och bli lite tjock. Men det är inte alltid så att det fungerar eller att det passar inför för alla hästar. Utan då kan det vara som sagt att man gör någonting annat. Skrittar ut. Istället för att hoppa, man hoppar inte på några. Man tar någon dressyrkurs eller vad vet jag. Gör någonting annat i alla fall.
Mm. Jag måste också passa på att fråga Lisa nu när vi ändå pratar. Vad är det bästa med att vara hästveterinär egentligen? Och ha en känd klinik som ni har i Skånska Löberöd?
Ja, man träffar ju väldigt många fina hästar.
Ja.
Och det är roligt och väldigt mycket trevliga människor. Och jag uppskattar liksom att hitta en lösning som passar hästen och ryttaren och ägaren. Att man försöker jobba fram någonting som funkar för de flesta inblandade. Ibland kan det vara att man lagar en häst. Ibland kan det vara att man rekommenderar dem att jag tror inte den här hästen passar för dig. Den här hästen kanske är, den har fysiska förutsättningar som inte passar det du vill. Eller, ja. Att man helt enkelt har ett bra samarbete med dem man jobbar med. Och vi har haft turen att ha sådana kunder får jag säga.
Mm. Har du någon häst eller något uppdrag som har varit väldigt speciellt eller stått dig nära under den här tiden som veterinär?
Ja, man har ju klart favoritpatienter.
Ja.
Nu får man inte nämna dem vid namn, men visst har jag det. Och sen är det klart landslagshästarna, fälttävlanshästarna som jag reste till Rio med.
Ja, det är klart.
De har jag ett speciellt förhållande till. De som jag flög med, det var första gången jag flög, det var väldigt speciellt tyckte jag.
Ja.
Och jag tror både hästarna och jag kände oss utsatta i de här containrar och det skakar och det låter och hästar som normalt sett är rätt coola, de har varit med mycket, det kändes att de tyckte det var skönt att jag var där.
Ja.
Och när jag har träffat dem efteråt så ja, vi har ett speciellt band nu tror jag faktiskt.
Ja. Mm. Hur ofta kommer de till dig?
Just nu så är det ju lite vintervila.
Det är det.
Ja. Fälttävlansryttare är ganska bra på att vila sina hästar.
Mm.
Men, och de har ju sina egna veterinärer hemma. Så vissa av dem kommer till mig eller Staffan. Men många av dem har sina egna veterinärer. Så att jag kommer nog inte träffa de flesta av dem förrän i februari när vi har lite första träning.
Okej. Okay. Ja, det har varit jätteintressant att höra om alla dina tips kring vinterträning och vad man ska tänka på. Och jag tror också lyssnarna har fått inspiration hur de ska lägga upp en plan.
Ja, jag hoppas att det är någon till som vågar vila sin häst och se alla fördelar med det.
Ja, det hoppas vi verkligen. Tack så mycket Lisa för att du vill vara med.
Ja, tack ska du ha.
Tack.
Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden@tidningenridsport.se. Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, avel och nyheter. Prenumerera du också.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.